Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden.
Joho!
Mitt namn är Gustav Rengby.
Och jag heter Konstantin Ekström.
Och jag heter Johan Odén.
Härligt att ha dig tillbaka, Johan.
Tack, Gustav.
Vi kör.
Ja,
vi kör.
Jag börjar. Då har vi en artikel från via.tt.se. TT. 1 mars. Akavias lönestatistik visar. Här är chefsrollerna med högst lön. Varje år genomför fack- och professionsförbundet Akavia en löneenkät bland sina yrkesverksamma medlemmar. De har alltså 140 000 akademiker som ingår i Akavia. Så årets statistik är baserad på insamlade svar från 44 250 medlemmar under 2023. Och i urvalet ingår då ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och chefer. Och vad kan man se här då? De säger det att chefslönerna här ökar mer än medelanställda. Ökningen är 5,8%. Och det här motsvarar en reallönesänkning egentligen på minus 0,7%. För att allting blir dyrare. Men om man jämför då så ligger reallönesänkningen för icke-chefer på 2,8%. Det är 2% lägre. Antar att det betyder att de ligger på ungefär en ökning på 3,8 då. Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia, citeras här i artikeln då. Han säger så här. Chefer ska ha konkurrenskraftiga löner som speglar hur ansvarsfullt uppdraget är. Det är därför glädjande att se en ökning i medianlön bland våra chefsmedlemmar med 4 100 kronor. Ledarskap i en ny digital era ställer nya krav på chefer. De ska navigera i ett arbetsliv med snabb förändring där digitalisering och AI innebär nya arbetssätt och där organisationskulturen måste främja innovation och kreativitet. Chefslönerna behöver svara upp mot dessa utmaningar. Sen så finns det en liten lista här faktiskt på de olika rollerna då och vilken löneökning de har fått. Så överst ligger då vd, medellön på 104 000. Sen andra plats ligger CFO och finanschef, 96 000. Chefsjurist, chefsåklagare, chefsåklagare. Försäljningschef, marknadschef, controller, inköpschef. Sen på cirka 10:e plats här så ligger IT-chef. Med, nu ska jag säga, IT-chefen 75 400. Har den gått upp. IT-chefen ligger i stort sett på medianen bland chefer. Medelchef. Och där under sist på listan ligger redovisningschef, gruppchef och HR-chef. Ja, jag tänkte det är lite så här intressant här att se då. Vi pratade här lite om att man behöver ha IT-chefer här som de säger, Mikael säger också det här, att det är ju AI och det, digitaliseringen, den driver på att cheferna får högre löneökningar än de vanliga anställda då. Det blir viktigare, man ska väl automatisera nu en del och sådär. Det är väl ett tecken då på att cheferna blir viktigare och du ska automatisera en del annat. Men borde inte, varför ligger IT-chefen så låg här då? Borde inte den ligga högre upp? Vi har ju pratat supertech leader att de behövs, det är de som ska införa det här digitaliseringen och AI. Mm. Eller vad säger ni?
Jag funderar på de som inte är chefer. Är det en uppdelning mellan så här, kunskapsintensiva roller eller inte? Någon som utvecklare.
Här ju fanns liksom, det bara chefer på listan. Så det blir snarare att man kan titta.
Men du sa att det var minus 2,7% va, på de som inte.
Ja, de nämner det bara. I artikeln finns inte löner i allmänhet på alla roller. Utan de har bara tagit upp chefsrollerna här.
Ja, just det.
Men det blir liksom en liten, man får ju en liten jämförelse. Vilken avdelning i bolagen är viktigast? Mm. Och då är det ju självklart ledningen är kanske viktigast sen. Men sen så är det CFO som är absolut viktigast. Mm. Och så kommer försäljning, marknad.
Men inte den här benämningen också? Liksom? För där, CFO är den enda som heter C. I den här listan. Ja. Liksom. Man ser, det är finanschefen och det är väl en sån traditionell uppdelning att IT-chefen kanske sitter under CFO. Att man ser IT som en subdivision till, till finanschefen. Att det är ingen här som pratar om, det finns ingen roll här som är en supertech lead. Eller ens en CIO.
Nej, just det.
Utan det är IT-chef.
Så du tänker att det finns några CIO-er här men de hamnar under IT-chef då?
Ja, jag antar det. Och det kanske liksom är så här, om man nu vill fråga tillbaka till dem som har gjort den här undersökningen. Om de nu säger liksom att det är, som du var inne på, att digitalisering och AI är en viktig, liksom viktigaste impacten på chefsrollerna. Då kanske de borde promota de cheferna som faktiskt jobbar med det. Ja. Lite mer än att kategorisera som IT-chefer.
Ja, precis. Så vi pratade väl också här. Men vi pratade flera artiklar här i rad om liksom hur CIO blir en viktig punkt här för att ta den här resan. Och det var väl Randy Bean här. För kanske det var ett par veckor sedan. Som kallade det just för Super Tech Leader. Liksom den här som går in och uppdaterar. Och börja utnyttja digitaliseringen bli datadriven också. Mm.
Så precis som att han pratar om att ledarna här behöver göra en förflyttning och bli ta mer ansvar. Och det ska avspeglas i lönerna. Så kanske speciellt techledarna behöver göra en förflyttning och sätta sig mer i framsätet än baksätet. Mm. För det kan man väl tänka sig. Ju sämre betald man är desto mindre inflytande har man också kanske att ta mandat för de här grejerna. Mm.
Ja, för man har väl en uppdelning här på CFO och sen kommer ekonomichef lite längre ner.
Ja, just det.
Där har man kanske gjort en liten uppdelning. Vi skulle vilja se en uppdelning på IT-chef och CIO också.
Exakt. Precis, som IT-chef skulle motsvara ekonomichef då. Och då borde det finnas en CIO precis som det finns en CFO. Mm.
Kan man tänka sig att det finns också fler IT-chefer än vad det finns ekonomichefer. Alltså att det bara IT blir kanske en större avdelning än vad finans är på vissa bolag. Och då kan det bli liksom en ännu större range än vad det är möjligt på ekonomisidan där.
För det är fler här som till exempel controller har det är den enda som inte heter chef någonting i listan. Den ligger före IT-chefen.
Ja, just det. Precis, men controllers har man bara på större bolag kanske. Och då kanske det blir en sån, eller?
Ja, framförallt tror jag det är en otro. Ja, det finns nog, de flesta bolag har det liksom. Ja. Controllers, men därför tror jag det finns en så otroligt stor bredd i både ansvar och i lön. Så man kan vara liksom en controller som första jobb och man kan vara i princip liksom CFO som controller. Så att det är en väldigt väldigt stort spann. Ja. Och det blir ju lite som IT-chefen där också, att du är antingen nästan CIO eller så är du liksom teamledare på någon liten del i liksom ett av teamen i datacentret typ eller någonting.
Ja, de här rollerna är ju väldigt så traditionellt svenska termer.
Ja, just det.
De mappar ju dåligt mot de termerna vi brukar prata om här. Mm. Man skulle kunna tänka sig att CDO eller Head of Data är controllern här.
Ja.
I den här listan. Och då ligger den över IT-chefen.
Ja.
Det är lite spännande.
Positivt. Ja, det är sant. Controllers är ofta analyschefer också. Ju. Mm. Det stämmer ju. Nej, men det skulle väl vara lite intressant då, om man kunde få på djupare nivå. Mm. CTO finns ju inte heller här. CTO brukar väl... om man tittar på de här som oftast brukar vara... Eller i techbolagen så blir ju CTO som...
Typ produktchef nästan.
Ja, precis. Kanske också har CIO-delen i sig.
Mm. Jag har faktiskt vid något tillfälle sett någon titel som är CTIO. Ja. Att man har slagit ihop dem.
Mm. Men det skulle det vara produktchefen i den här listan då? För det finns en. Jag tänker det finns ingen COO i listan. Eller är det produktchef?
Nej, COO, det är ju operativ chef.
Ja, det är väl nästan som vd, va?
Fast, mer internt liksom. Mm.
Okay.
Mm. Nej, den finns inte heller med. Det är för få, kanske. Mm.
Men under ett stort underlag. Men sa du hur många det var i de här?
Ja, 40, där. Årets statistik baserad på insamlade svar från 44 000 medlemmar.
Ja, jaha, det är ändå ett bra underlag.
Ja, men det är ju för sig färre då. Jag tror att det är totalt. Sen så har de ju inte så många chefer.
Nej, det kanske var.
Så då blir det ju lite färre, misstänka. Ja, eller tror ni när Mikael säger det här, tänker han kanske på några av de andra cheferna ska leda det här digitala resan?
Det tror jag. Att han tänker. Mm. Alltså, eller att det är liksom ett gemensamt ansvar.
Ja.
Eller om den chefen, ledaren som nu får det ansvaret i olika organisationer. Och det kanske oftast är CFO:n.
Ja.
Som får det.
Ja. Det skulle ju vara intressant att se resan här om IT-chef eller CIO då, om den tar in här på de andra rollerna.
Mm.
Får hålla lite koll på det här till avsnitt 140. Mm. När de skickar ut en ny sån här enkät. Mm. Kan kolla om den, man vill ju se hur den förändrar sig mot de andra rollerna egentligen. Det är det som är det viktiga.
Mm.
Se om IT-chefen eller...
Vad tycker vi då? Vill vi liksom driva tesen här att IT-chefen borde ligga högre?
Nej, men jag
tänker också det. Att det man vill ju det. Det borde ju vara så, om det nu är techfrågor som är viktiga i dagens alltså utmaningar idag, då borde man ju sätta IT-chefen CIO mer i framsätet.
Ja.
Så det skulle vi ju kanske kunna lobba för här. Om vi kanske kan få upp den här listan.
Ja, hur gör vi det då? Hur kan vi få höja IT-chefens värde?
Vi säger det här och nu.
Ja.
Så kommer vår stora lyssnarbas ta till sig det här. Mm. Som vi gjort vår...
Alla ni som lönesätter CIO där ute.
Ja.
Höj deras löner.
Yes.
För guds skull.
Ja. Och kallar dem inte IT-chefer.
Nej, just det. Kallar dem CIO. Ja. Eller super tech leaders.
Yes.
Det är okej också.
Mm.
Ska vi gå vidare?
Ja, det gör vi.
Nu lämnar vi det här.
Jag har bestämt det. Vi
går vidare. Ja. Då låten faller på mig här nu. Och ett tidigare avsnitt, succéavsnitt, så tog Gustav upp ett sätt att mäta ROI på investeringar inom data och analys. Och att mäta ROI på datainvesteringar, det är inte alltid helt såklart. ROI består ju av, i sin enklaste form, av nettovinsten genom investeringen. Investeringskostnaden får man säga generellt är ganska given i att man kan räkna då på faktiska kostnader i reda pengar. Vinsten däremot kanske blir lite mer luddig, om man får säga så. Till exempel är en analys som gjorts tillgänglig för marknadsföringsteamet. Analysen visar att kundlivstidsvärdet är lågt och utifrån detta så vidtas åtgärder såsom upsell-aktiviteter. Livstidsvärdet går upp och alla är nöjda och glada. Men kan du tillskriva skiftet helt och hållet till den initiala analysen? Nej, inte riktigt. Finns det utan tvekan värde i de insikter som har visats? Det gör det, absolut. Och just av den anledningen så kan det vara lite svårt. Den formel som Gustav tog upp här bestod av tre komponenter. Data Product Return minus downtime, och sedan tar man det genom investeringen. Men det finns också andra människor som har klurat på detta. Artikeln som jag valt denna vecka tar upp fem enkla metoder för att beräkna return on investments för investeringar inom data och analys. Och den första är adoption, har de kallat den här. Då är det value per active user multiplicerat med antalet aktiva användare och som har delat detta med Cost of BI Analytics app. Och denna metod kvantifierar användningen av dataprodukter och tjänster och syftar till att följa upp själva användningen av dessa. Pris baserat på användare har varit en vanlig prissättning inom SaaS-tjänsten, det vill säga när man köper en produkt externt då. Men att tillskriva ett monetärt värde till varje besök eller användare kan vara en liten utmaning. Och ett sätt här som de föreslår eller ger exempel på för att ta fram något form av värde per användaren är uppskattning av genomsnittlig produktivitetsökning. Så som sparade timmar på att inte behöva kopiera data någonstans, lägga in den i Excel manuellt och sen göra något diagram varje månad. Så där har man liksom en liten tidsbesparing som man kan räkna på. Jag har också hört någon gång om man gjort en enkät om man hellre vill ha en lunch än att använda. Det var Copilot. Vill du ha en lunch värd 100 kronor eller använda Copilot? Mm. Så man skulle kunna ha något liknande här. Mm. Så detta är den första. Den andra har de kallat data-driven changes. Och då är det revenue of data-driven initiatives genom cost of analysis. Och denna metod eller detta synsätt har jag varit inne på någon gång förut i någon tidigare artikel. Och där det handlar om att värdet av ett initiativ där man är enabler. Så att IT blir en form av enabler för att kunna genomföra ett initiativ. Och ett exempel är att ett säljteam ser en minskning av försäljningen under de senaste 2 kvartalen och misstänker att nya konkurrenter tar marknadsandelar. För att åtgärda detta problem så ber de analysavdelningen genomföra en konkurrensanalys och ge rekommendationer för att få en fördel på marknaden. Och som ett resultat växte företaget med 4% under nästa kvartal. Som motsvarar då en viss summa pengar och det är alltså då värdet av det här initiativet. Ett annat exempel är att säljteamet med hjälp av rapporter identifierat 3 detaljhandelsplatser som konsekvent saknar lager jämfört med andra. Och efter att ha justerat leveranserna så ökar försäljningen med 12% på de här 3 platserna. En liten reflektion från dessa exempel är att det blir lite grann av en riskkomponent här eftersom man på förhand inte vet om man kommer att skapa några vinster. Men det kan man tänka sig att det gäller för sig de flesta investeringar, att det finns en riskkomponent innan man börjar då. Så om man vill krångla till det så kanske det är en idé i samband med att man ska investera då, att man till exempel för ett nytt mart eller self-service dataset då ställer upp en liten portfolio av möjliga initiativ där man kan vara en enabler och lägger in någon form av viktkomponent för att få fram en intäktssiffra. Så har vi nummer 3. Det är alltid kul när man går igenom en lista. För man vet inte, man tycker att det är alltid någon man kan ta bort, va? Men vi får se här i efterhand.
Ja, det blir spännande att höra när yxan kommer fram här.
Ja. Det var du, Gustav, som någon vecka hittade en artikel där de faktiskt till och med hade missat den punkt.
Ja, precis. De har tagit bort 5 sätt att liksom använda AI i finans. Och så var det bara 4.
Ja, perfekt. Ja. Det är någon som fattat äntligen.
Den har vi inte tagit upp.
Så. Men en tredje i alla fall. Den heter Customer Satisfaction. Och då har vi Customer Value multiplicerat med New Net Promoter Score genom Old Net Promoter Score. Och sen tar man allt det här genom Cost of Analysis. Och denna metod knyter investeringarna till kundnöjdhet rakt av genom att man ställer kundvärde och NPS i relation till kostnaden för att ta fram analys som möjliggör förbättringen av antingen värdet eller NPS. Den fjärde heter Product Increments. Och då tar man Product Increment Value, det är revenue genom cost of analysis. Och denna metod får man säga är starkt knuten till finansiella resultatet av produktförbättringar. Och som exempel så tar de upp ett företag som lanserar en chatbot för kundtjänst. Dataanalysgruppen analyserar chattarna och föreslår förändringar baserat på historiska chattar. Den senaste versionen, den fungerar såklart bättre, vilket resulterar i 10% färre samtal. Och efter att ha beräknat kostnadsbesparingarna för att minska samtal så fördelar man en del av det värdet till de analytiska ansträngningarna. Det skulle kunna vara den man kunde ta bort, för den är lite grann den här att vara en enabler av initiativet.
Lite samma som den här data driven changes, tvåan eller?
Exakt, precis. Sen har vi den sista då, data maturity. Det här var lite spännande, för den tar liksom en helt annan approach på det hela. Där tar man antalet anställda gånger ett maturity value i pengar. Och så delar man det på data and analytics team cost. Och den är samtidigt lite mer abstrakt än de andra. För att bedöma datamognaden, alltså det här maturity value, så man har en skala på olika mognadsnivåer. Och så tilldelar man ett värde av att befinna sig i respektive stadium då. Och målet här då, det blir att bestämma värdet av en datavan eller datadriven anställd. Och som exempel så tar de upp 5 nivåer. Från en organisation där man tar ut manuella rapporter till dess att AI är implementerad i skala. Och det kan man säkert göra på olika nivåer egentligen, så att olika delar av organisationen befinner sig i olika stadier. Och så sätter man en peng på det här. Och min reflektion handlar om att fokusera på att nå en generell högre nivå i det organisatoriska arbetet. Och det som jag tänker på här är lite grann att den här metoden, detta är den första metoden som inte uppmuntrar till snabba lösningar, utan att man arbetar med att bygga liksom en gedigen grund och liksom man har någonting, en långsiktighet som man arbetar på. Och här blir det då fokus på att få till en helhet och skapa då de här fundamentet då som också tar företaget till en ny nivå. För om man bara försöker skrapa ihop några specifika case och bara ser analyskostnader för de specifika casen, så då kan det ju lätt bli så att man tar genvägar och inte bygger något som håller även den 50 och 60 gången man använder samma data. Det var de 5, eller 4 kanske var det då efter jag var färdig.
Ja, nej, precis. Ja, det går väl alltid och liksom, de vill ha en, det gäller, 4 får man inte ha. Du måste säga 3, 5 eller 7. Man får inte ha en lista på.
Udda.
Ja, det känns som det är det vanliga. Är det någon ni gillar bäst av de här 5 sätten då?
Alltså jag gillar den här nummer 2. Att man, för den är så direkt. Och
när man har använt data till någonting som skapar värde.
Så. Ja, men alltså det är liksom det värde. Changes, precis, att det är liksom värdet av initiativet på något sätt som det är det som är värdet. Man är liksom en spelare i det här större projektet. Sen blir det alltid, ja men okej, det är bara ett projekt. Men kan man rada upp och liksom få till en portfolio och se vad skulle man kunna göra? För okej, då blir det så här, ja men värdet blir ju större ju fler case man hittar på. Ja, det är klart det blir det. Och det är ju det som är meningen. Och kan man skrapa ihop tillräckligt många case och kanske liksom krångla till det med någon liten viktkomponent där. Då får man ihop till ett väldigt bra underlag för att göra en större investering. Hade ni någon favorit?
Ja, men min hjärna går igång. Och det blir lätt filosofiskt kanske. Alltså människan är så otroligt ivrig att mäta allt. Och vill gärna mäta det på ett enkelt sätt. Även om det är en komplex företeelse. Och när jag var här sist så pratade jag ju om det här med feedbackloopen. Vi pratade om datadriven, vad det innebär. Att man faktiskt använder data från sin organisation för att kunna få insikt av vad man gör på ett automatiserat sätt. Och det är liksom någonstans i det här så här, men vad är det värt att investera i att få den här insikten? Alltså om vi nu vi kör åt ett håll. Om vi kör i blindo, ja, det är ju ett alternativ. Men om vi nu vill ha koll på vad det är som händer. Vad är det värt? Hur mäter vi liksom att vi faktiskt får koll på läget? Det är det här handlar om. Hur sätter vi en prislapp på att få koll?
Mm. Mm. Jag tänker lite grann så här, konceptet med liksom ett startup. Man vet inte riktigt om det finns en marknad. Man tror att det finns det. Det borde finnas för någon liten ny pryd man har upptäckt. Och så liksom kör man och sen så.
Ja, men det är liksom,
visar sig att det funkar ju superbra.
Eller ja, men om man drar en analogi. Liksom, jag som gillar att springa. om jag inte har koll på tiden. Jag vet inte hur fort det går. Jag vet inte hur lång tid jag har sprungit. Jag vet inte hur långt jag har kvar. Vad är det värt för mig att faktiskt få koll på det? Vad är värdet på att faktiskt få feedback på hur det går?
Mm.
Om jag köper ett pulsband eller en klocka och faktiskt kan se distansen och tiden. Vad är det värt? Gör det att jag kommer fram fortare? Ja, då måste jag ju börja jacka upp de här grejerna som det här data-driven changes. Den här, att jag nu kan mäta det här, kommer det göra att jag får bli snabbare? Måste jag hänga upp det på ett värde?
Och den
är ju liksom, jag tycker så här, om det är någon av de här som är given så är det ju tvåan, den här data-driven changes. Någonstans handlar det här om att bli datadriven. Men jag tycker det är svårt att se det utifrån ett case. Det är snarare att, vad är risken om jag inte gör det här? Det är inte ett värde i att göra det, utan det är en risk om jag inte gör det. Om jag inte vet vart jag är på väg, vad riskerar kostnaden då? Att jag kör i diket? Men om jag gör den här investeringen, då har jag faktiskt koll på att jag håller mig på vägen. Det är inte att om jag gör den här investeringen så vet jag att jag kommer kunna
tjäna. Då har du en alternativ kostnad på att om jag inte gör det, då får du ju fortfarande en kostnad. Då kommer garanterat att du springer bort dig och inte komma hem liksom igen.
Jag kan ju hitta rätt också. Utan analytics.
Mm.
På traditionella mätsätt och sådär.
Ja, då får du till en liten riskkomponent. Det är 50-50 att du springer blind och hittar hem igen.
Ja, ja men precis. Så att, jag blir lite filosofisk i det här. Det blir liksom så här metadiskussion. För analytics handlar ju om att mäta. Och nu ska vi mäta mätandet.
Ja, precis. Och det faller ju tillbaka här lite på hur nära ska man kunna mäta.
Mm.
Och hur mycket nytta blir det. För det finns ju någon slags marginalkostnad och marginaleffekt där man liksom får en optimum i hur mycket dataplattform man har och hur mycket nytta man får ut av den.
Mm.
Så det är ju inget lätt svar.
Nej, det är ju super. Det här är ju också så här, man försöker, de här formlerna är ju ganska enkla. Mm. Det är en enkel division här.
Mm. Ja.
Ett värde genom ett annat för en superkomplex grej.
Mm.
Och då tänker så här, hur väl den här väldigt förenklade modellen av verkligheten.
Mm.
Hur mycket nytta har jag av den egentligen?
Men det kan också, man skulle också kunna använda det för att prioritera och välja vad man ska göra. Så jag tycker man kan ju tänka också det som ett relativt mått. Om vi har 5 olika saker vi ska göra, vi kan inte göra alla nu.
Nej.
Då kan man ju ändå, då spelar det ingen roll om det är lite godtyckligt, men då får man i alla fall något sätt att få de här relativa delarna.
Men du vet ju inte det här förrän efterhand. Alltså den här data-driven changes. Då var det ju så här, om vi gör den här analysen och så insåg vi att då växte vi 4%.
Nej, men vad du tror.
Ja.
Eller om du har liksom value per active user. Ja, men då ser du att du har, här kommer vi ha 1000 användare. Här kommer vi ha 2 användare.
Mm.
Det är liksom, om man använder den första då, adoption. På det hela. Och då har man ett sätt att liksom, ja, men vi ska nog gå på den som har 1000 användare. För den har nog mer nytta.
Ja, det gäller väl där i den här data-driven changes. När man hittar, om vi hade 5 stycken beslut vi tog. Där vi ökade. Tills totalt så var intäkterna ökade. Eller revenue. Eller ja, resultatet ökade med det här. På grund av de 5 besluten. Men då får man ju sen i kostnaden. Måste man ju ta med hela analysplattformen. För du kanske har använt det till 20 frågor till.
Mm.
Som du inte fick något värde av att du använde den. Men då får man ju med de kostnaderna också.
Mm.
För de delarna. Antar jag. För du vill ju, ja. Det kanske finns, ja, det, man måste ta med.
Det är komplexitet i att mäta kostnaden också. Det är inte bara intäktssidan som är problemet.
Ja, precis. Eller inte bara mäta de lyckade projekten där du använder analys. Utan du måste ta med allting där du,
ja,
där du försökte.
För de hade skrivit här cost of analysis. Den kan jag hålla med om att den blir lite missriktad. För att då blir det bara just den lilla marginalgrejen du behöver lägga till. Och då kan du få en vinst som är liksom helt astronomisk. För att det tog liksom 5 minuter att skapa den här rapporten. Men det har tagit 1 år av utveckling för att kunna skapa den. Så att liksom en overnight success tog 1 år.
Jag tycker det är roligt med de här. Jag tycker också data driven changes och product increment. Product increment handlade om att låta datat avgöra hur du utvecklar dina produkter. Och så skapar du större värde av det. Så det ligger väldigt nära datadriven changes då.
Mm.
Jag tycker adoption och maturity. Ettan och femman är ganska lika också. Adoption handlar om hur många använder. Det är klart att en analysplattform, om ingen använder den, då får du ingen nytta av den. Så det är ju en relevant mått.
Mm.
Men maturity är väldigt nära. För då handlar det om, du kan inte sätta en apa i Ferrarin. För då drar den ändå inte nytta av det.
Nej.
Så de hänger ju ihop de två måtten.
Mm.
Och lite grann så blir det väl också. Du kan ju inte öka liksom analysplattformens ROI. Genom att anställa någon som är jätteduktig på analys. Men aldrig får behörighet till dataplattformen.
Nej.
För då det är ju liksom, man har, maturityn har gått upp, men de har inte tillgång till någon data. Men även om du liksom, om du bara använder den formen så skulle det kunna se ut som om ditt, som om du ökar ROI på din dataplattform. Bara av att du har liksom utbildat folk i avancerad analys.
Mm.
Men sen så har de liksom inte tillgång till rätt data eller något sånt där i sin dataplattform.
Den är den här maturity den som känns mest godtycklig.
Ja, eller liksom, ja, precis.
Det, vad innebär de här maturity? Får man själv kvantifiera det?
Ja, den liksom känns ju också. För den, det är nästan, den svårigheten ligger nästan kvar där. I både adoption och maturity. För du måste sätta siffran på vad det är värt att du får fler användare. Ja. Vad är varje användare värd?
Ja.
Så den går de inte riktigt in. Men det är väl bra den här. Liksom, det är ju en möjlighet där att, att man får själv värdera. Mm. Hur många luncher är det värt att ha tillgång till? Power BI. Och så vidare.
Apa i Ferrari. Är det något du hittar på själv eller?
Nej. Kan jag inte säga.
Det bara började komma en massa bilder i mitt huvud just nu här.
Vill du att vi förklarar analogin?
Jag förstår den. Jag förstår.
Ja. Vi får hoppas att lyssnarna också förstår.
Jag har faktiskt hört analogin användas. Jag kommer ihåg Ari Riabacke brukade använda den någon gång för många år sedan. Nu när han var med på han
var på våran datadag.
Han var på datadagen här. Då körde han inte den.
Det var
men det är inte samma pärlor för svin är väl lite mer vedertagen.
Ja, just det.
Men det kanske pärlor, mer uppskatt, det kanske handlar mer om uppskattningen om liksom användar.
Jag tror pärlor är svårt att förstå. Man fattar ju liksom.
Svårt att förstå.
Man förstår. En Ferrari, det är en väldigt svår, komplex maskin. Precis som dataplattformen.
Ja.
Så den har en, jag tycker den liknelsen ligger närmare till om du har personer som inte kan använda dataplattformen.
Mm. Nej, jag håller med. Jag
även om pärlor försvinn funkar också.
Nej.
Surt kör räven. Nej, det går inte.
Nej, ja, vi går vidare.
Ska vi gå vidare?
Men jag tycker de här adoption och maturity, de kanske inte är jättebra för ROI-beräkning, men bra KPI-er va?
Ja, framförallt kan man mäta om man gör en förbättring.
Mm.
Har vi fler användare eller har vi ökat maturityn?
Mm.
Så att det är mer relativt snarare än att den ger ett absolut mått på ROI.
Om ni jämför här, vi har haft ett par liksom olika, jag vet inte om ni har stenkoll, men vi har haft ett par artiklar om return on investment, du nämnde det Konstantin. Vad skiljer sig den här från, hur skiljer sig den här från dem? Eller hur är den lik? Någonting de alla är rörande överens om.
Alltså det jag har tagit upp innan, det är ju den här data driven changes. Så det var ju liksom exakt samma sak. Och det skiljer sig inte den du tog upp där för ett par veckor sedan.
Ja. Motsvarande. Jag tycker de var väldigt lika i de här. Alltså data driven changes fanns väl där också. Mm. De hade lite, de här värderingarna var väl, gick de in djupt på.
Mm.
Adoption här var ju mer beskrivet då med maturity och adoption.
Mm.
Det tycker jag är ett bra bidrag.
Mm.
Sen så var det ju den där senaste, det var ju hon vdn på Monte Carlo.
Just det.
Och det kanske var därför hon tog upp det här med downtime. Att det var så viktigt. Mm. Eftersom de har produkter för att mäta data downtime.
Såklart.
Så tyckte hon att det var en oerhört viktig punkt i det. Mm. Tänkte, du hade också en artikel. Det var, om vi går tillbaka lite längre. Jag tror det var Randy Bean som också vi har haft många artiklar ifrån. Där den stora liksom, saken han sa var, ja, men du måste verifiera med CFO så att ni använder samma sätt att mäta det här mot andra initiativ i verksamheten. Ja. Det har inte de här haft med. Det tycker jag är en bra, bra punkt också. Mm. Att även om man får mäta lite som man vill så kan man inte liksom använda sin egen diskontoränta eller...
Nej, om vi ändå är inne på ekonomi så hade vi ju, detta är liksom resultaträkningen.
Mm.
Sen har man ju, pratar vi om alltså, att se dataplattformen som en balansräkning. Att du har liksom dina assets och dina skulder. Mm. Liksom.
Ja, precis. Och kanske en punkt som är kanske bra också att tänka på här i liksom kostnaderna och sådär. Mm. Apropå den här 100-dagars CIO:n.
Mm.
Vad heter han? Mike?
Från
på Jackson.
Jackson.
Han pratar om life cycle management. Så man får med alla kostnader på sin analysplattform.
Just det.
Inte bara investeringen i början utan att man räknar med hela cykeln.
Mm.
Ja, jag ska inte hålla oss kvar hur länge som helst med det här. Jag vet att Johan är väldigt sugen på att komma igång här och prata data distortion.
Han har till och med tystnat i förhoppning att vi ska prata klart någon gång.
Ska jag ta vid?
Ja, men gör det, Johan.
Jag har ju fått äran idag att prata om en artikel jag skrivit själv. Det är ju alltid roligt. Så satt jag här och det var därför jag blev så tyst. Jag funderade på så, hur ska jag lägga fram den här storyn då? Jag var här för några veckor sedan och pratade om vad det innebär att vara datadriven. Och vi pratade om feedback-loopen. Att det är liksom, man använder operationella data för att få feedback kring hur en organisation, en verksamhet går. Och jag tänkte spinna vidare lite på det då, i den här. Och prata om the data distortion effect som jag har valt att kalla det. Sticker ut hakan lite här och hittar på en egen term. Men många organisationer idag har ju, vi är liksom mitt uppe i digitalisering, vi pratar AI. Man gör väldigt mycket initiativ med tech, IT-stöd. Och effektiviserar sina operativa processer och man mäter ROI på de här projekten och får ut jättefina effekt. Liksom, att vi investerar i det här systemet och optimerar den här processen och tjänar massa mer pengar. Och gör väldigt mycket sånt här. Och man ställer väldigt mycket liksom, funktionella krav i de här projekten. Vi ska göra den här grejen mer effektivt. Vi ska automatisera det här. Och man tycker liksom att allting blir bara bättre och bättre och vi investerar mer och mer i tech och vi producerar mer och mer data samtidigt. Det borde ju vara liksom en win-win situation då, att man gör alla de här investeringarna och då har man all den här datan tillgänglig för sin feedback-loop och borde kunna mäta saker enkelt och bra. Men ändå så är det något som tar emot liksom. Det är svårt att få ut värdet. Få ut analyserna och det är liksom folk investerar väldigt mycket i analytics och det går ändå lite trögt liksom. Så att försökt sätta fingret på vad det är som är, vad det är som tar emot.
Varför och du tror inte maturity level, det är det du säger här.
Jo, det kan det vara. Alltså, men då frågar jag, hur definierar vi då maturity level? Vad innebär det?
Ja.
Eller?
Ja, nej, jag bara kopplat tillbaka till förra här. Men nu är det ju data distortion
vi ska prata om. Det är data distortion vi ska prata om.
Det är inget annat.
Men i de här initiativen vi gör då, så är det väldigt mycket i en specifik kontext. Man vill optimera sin försäljningsprocess. Det ska vara enkelt att checka ut när man är inne i en webbshop. Det ska gå så smidigt som möjligt för kunden. När vi gör en leverans så vill vi att adressen till kunden ska vara rätt och riktig och tillgänglig precis just då vid leveransen. Och man liksom optimerar de här grejerna så att man har ju bra datakvalitet i respektive funktion då. Men de här funktionerna blir ganska isolerade från varandra för att man gör dem en i taget. Och de är optimala i sina fall. Men där man stöter på utmaningen är då kanske när man ska återanvända den här informationen i en annan kontext. Till exempel då om man tar ett orderskapande så optimerar vi utcheckningen och att skapa ordern och försäljningen. Det funkar skitbra. Och sen så har vi i en annan process så ska vi kunna göra ett återköp av den här. Det är kanske en annan modul i IT-landskapet. Och den optimerar för den grejen och kan göra återköpet alldeles utmärkt. Och bägge de här två funkar alldeles utmärkt. Men om vi sen försöker göra en analys där vi ska följa hur mycket intäkter vi faktiskt har av vår försäljning. Då är inte ordrarna för sig kommer inte vara representativa. För de har inte koll på återköpen till exempel. Jag vill liksom flytta lite tanken här från datakvalitet i respektive kontext till att tänka informationskvalitet ur ett bredare perspektiv. Och det är när vi liksom går från att vilja göra saker i en operativ kontext till se en bredare analytisk kontext. Eller för den skull en mellan två operativa kontexter. Vi vill återanvända något data i en annan process. Då stöter vi liksom på det här problemet. För då finns inte allt vi behöver. All information finns inte där. Den kanske också till och med är fel utifrån sammanhanget. Även om den var rätt i just det fallet. Och det här är liksom gapet. Det den problemet. Det är vad jag vill kalla för the data distortion effect. Vi har bra datakvalitet i respektive
för det
funktion.
Operativa.
För det operativa isolerat i respektive funktion. Men när man försöker använda ett annat sammanhang eller för analys så stämmer det inte.
Mm.
Mm. Och det finns ju många anledningar till att det blir så här. Det kan ju dels antingen bara vara att man är omedveten och det händer av misstag. Eller att man faktiskt aktivt väljer att göra så här. För att det finns andra fördelar. Där det liksom typiska är kanske att köpa standardsystem. Där man vet att så här, det här systemet kommer inte representera informationen precis så som vi ser den. Men det är mycket billigare och enklare att köpa ett standardsystem än att bygga det själv för våran informationsmodell.
Men den saknar återköp.
Precis, och då vet jag liksom att då behöver jag lösa det någon annanstans.
Mm.
För att köpa eller bygga den lilla modulen vid sidan av. Och det kommer funka alldeles utmärkt operativt. Men det innebär ju att försäljningen i försäljningssystemet kan jag liksom inte använda för att analysera intäkt. För det stämmer inte. Men i många fall så tror jag man kanske inte är medveten om det. Utan det inser man efteråt. Eller man kanske inte inser utan det är bara, fan, vi har ju datan här. Det är bara göra analysen. Men det är inte det. För att vi saknar den informationen vi faktiskt behöver. Men så jag försöker lista lite olika fall då på när det här händer. Alltså dels kan det ju vara att man inte riktigt har ingen informationsmodell. Man vet inte riktigt vilken information det är man behöver hantera. Så man kan inte ställa kraven när man köper in ett system eller bygger ett. Utan det blir lite som det blir utifrån funktionerna. Det är en faktor. Eller att man aktivt köper ett standardsystem. Man förlitar sig på en leverantörens definitioner av en försäljning eller leverantörens terminologi kring hur man benämner saker. Eller så kanske man har gjort någon annan. Man har liksom missuppfattat informationshanteringen. Man förstår inte hur komplex en försäljning är. Redan från början och har liksom missat kravställningen. Eller så har man kommunikationsproblem. Man kan inte förklara det här riktigt. För businessen kan inte kravställa rätt om man pratar olika språk mellan leverantör och användare. Det finns tekniska begränsningar eller man kanske behöver göra kostnadsbesparingar, man har tajta deadlines som man ska göra och man prioriterar bort där helt enkelt. Eller så förändrar sig verksamheten över tid och de systemen man har byggt stämmer inte längre med den verkligheten som man vill följa upp. Det var de jag hade listat. Sen fick jag en jättebra kommentar från vår vän Lars Rönnbäck på det här. Jag vet att han har varit med i podden någon gång tidigare. Pratat.
Ja, men det stämmer.
Han är ju en data person, tror han kallar sig. Han kommenterar att en väldigt stor faktor här är ju också att många systemleverantörer är fokuserade på vad ska man säga, konfigurabilitet eller liksom att det ska gå, allting ska vara dynamiskt. Mm. Så att, som systemleverantör så vill man gärna bygga ett system som passar många olika krav. Och då går det att konfigurera på många olika sätt. Och det gör ju ofta så att datamodellen i de här blir nonsens, kan man säga. Mm. Alltså det bara handlar om att konfigurera för en funktion och informationshanteringen är sekundär, minst sagt. Liksom, det blir som det blir. Och det som uppstår med det här då, det är att man måste hela tiden hålla på och transformera, tvätta, klä på data mellan olika kontexter. Som blir väldigt massa jobb hela tiden. Mm. Och den kanske största jobbet är ju då i ETL-processen till ett analysverktyg där man verkligen behöver knåda och liksom kombinera de här ordrarna med återköpen. Och där måste man sy ihop det här och försöka mappa upp vilka det är. Och det kanske till och med så att vi inte ens har sparat exakt vilka rader som är återköpta. Om det nu är fler, bara några i en order. Det kanske är till och med helt omöjligt att luska ut det efterhand. Så att man liksom tappat information här. Även om man rent operativt har lyckats göra
det. Just det. Du tog väl upp exemplet återköp är kopplat på ordernummer eller något sånt där.
Ja, men precis.
Det kan du har med orderrader under.
Mm. Och så vill man göra analysen på hur många på produktnivå. Mm. Och då går inte det längre. Mm.
Ja. Men det är väl till och med så att det kan vara att liksom försäljning och leverans är liksom kopplat på det sättet. Tror jag inte är ovanligt. Och då är det svårt att veta liksom vilken orderrad var det som levererades.
Ja, exakt.
Kanske för att det är ointressant. Liksom. Det är bara en produkt. Men det är intressant ibland.
Ja. Men det här är liksom ett, jag ser det här lite som en naturlag. Eller det liksom finns ett väldigt starkt drivkraft åt att hela tiden optimera utifrån isolerade kontexter.
Mm-hmm.
Och det är det vi kallar då the data distortion effect. Det här blir liksom en någonting man hela tiden behöver dra i. Det är som en så här kaosteori. Allting vill bara inte representera verkligheten egentligen. Mm.
Mm. Jag känner mig verkligen igen med det här med den här konfigurationsrymden.
Mm.
Stor konfigurationsrymd. Och sen så behöver du på något sätt, du ser en massa händelser i systemen. Men så är man liksom, för analysen så är intresserad av syftet bakom det. Men det finns inte representerat, utan bara en massa konfigurationsförändringar på en, liksom på någon typ av händelse. Och så får man liksom försöka göra någon slags, ja men vi antar att det borde vara, givet att man ser de här förändringarna, så borde det vara att det är det här man har liksom pratat om med kunden. Det borde ha blivit initierat av kunden och så vidare.
Mycket antaganden då.
Ja, precis. Det blir väldigt mycket antaganden. För man vet inte. Utan man ser bara en massa liksom, konfigurationer.
Mm.
Och så får man liksom bara chansa lite grann och sätta sina troliga regler för vad det handlar om. För någon företeelse.
Mm.
Så att, det är ju hopplöst.
Håller ni med? Är det här en korrekt spaning? Eller ja, överdriver jag?
Nej, men det skulle jag ändå säga är korrekt spaning. Att man respektive system är byggt för sitt syfte från början.
Jag är lite nyfiken så vad... Jag tycker det är ett bra ord. Mm. Data distortion.
Mm.
Men vad skulle du säga? Om man jämför liksom med ett mer vanligt ord, datakvalitet.
Ja.
Vad är skillnaden här med data distortion?
Alltså det är inte distortion, datakvalitet. Jag försökte ju förklara lite det här, men jag tänkte jag kanske få komma över på det. Det är mer liksom skillnaden på datakvalitet och informationskvalitet. Alltså du kan ha god datakvalitet, vilket betyder att du har, det är mycket kopplat kanske till schemat i den här, men jag har populerat det som behövs för den här funktionen. Kunden har en adress. Adressen är rätt. Vi kan leverera på adressen. Men om jag sen ska säga använda i ett annat sammanhang, då säger jag ingenting om, är det rätt adress idag? Är det där kunden finns för marknadsföring? Eller liksom, det säger ingenting i ett större perspektiv. Mm. Även om det är rätt i det lilla perspektivet. Så datakvaliteten är rätt, eller bra. Men informationskvaliteten är dålig ur ett större perspektiv.
Mm.
Och det jag tänker med den här data distortionen, det är ju att du får en skevhet i att du mäter datakvaliteten alldeles för snävt. Och inte tänker informationsanvändningen kring det här.
Just.
Så det är den här liksom att det skevar iväg från vad det faktiskt betyder. Och det blir lite
det kan vara mer systematiskt till och med. Liksom på det stora hela. Det här ja. Med att man konfigurerar hur
precis,
som man vill.
Precis, för det, du kan ju motstridiga incitament här. Att du vill ha ett effektivt IT-landskap. Du vill ha konfigurerbara system för att inte behöva sitta och bygga anpassat för varje case.
Mm.
Så att, men på bekostnaden då av det här.
Mm.
Jag blir lite nyfiken då. Har du idéer på hur man kan komma igång?
Komma igång?
Ja, alltså man,
motverka
det här och
ja, men det,
rätta till det liksom.
Ja, men jag tänker att det här ska bli en liten artikelserie med mer. Jag tänkte liksom i nästa artikel prata mer om konsekvenserna av det här.
Bra.
Kan man mäta data distortion då?
Det, ja,
om
det,
du inte kan mäta precis. Det så finns det inte. Det.
Ja, men det tror jag. Som sagt, nu lite går vi in här på framåt här, vad jag tänker
ska kanske bli nästa.
Men jag tänkte prata om det i nästa artikel. Jag får ge lite cliffhanger här kanske.
Ja,
om
det. Absolut, absolut.
Jag har inte hunnit skriva den artikeln här, men jag har den på gång.
Vad, om du, nu, vi vet ju inte, vi har inte mätt den än. Men vad tror ni då? Har data, den här data distortion, har blivit mindre eller större med tiden? Om man går liksom titta på hur det såg ut för 10 år sedan mot nu.
Alltså jag tror att den någonstans är ganska konstant. Den här,
det tror du, ja.
Naturlagen. Men då eftersom vi digitaliserar mer och mer. Och blir mer och mer beroende av tekniska lösningar. Och informationen i dem. Och bygger bort mer manuella processer. Eller att vi liksom mer lägger in mer och mer av våra processer i teknikstöd, så får ju effekten av det här, konsekvensen blir ju så mycket större hela tiden. Ju mer vi bygger in i, ju mer vi digitaliserar, desto större konsekvenser får den här. Så att jag tror vi drabbas av den mer och mer.
Men även då blir den väl, då har den väl ökat? Eller tänker du att det är egentligen samma koncept när du satt med skrivmaskin och papper och penna? Datakvaliteten var god, men även om det är liksom permar och pappershögar.
Ja, det är ju lite samma där. Alltså i respektive pappershög var den kanske rätt. Men om jag försökte använda den här utskrivna rapporten i ett annat sammanhang så stämde den inte. Eller var inte komplett.
Nej, men då håller jag med om att det är konstant. Men om man tänker i termer av digitalisering, att man har system.
Då har det ju exploderat.
Exakt, får man säga. Exakt. Mm.
Ja, jag tycker nästan att lite grann så har det till och med blivit bättre. Alltså om man tittar på ett ordersystem för 15 år sedan så var det sämre på att representera verkligheten än vad det är idag. Men sen så motverkas det av att det blir, precis som du säger, det blir mer data, mer digitaliserat. Mm. Och därför finns det ännu fler problem ändå. Så att data distortion ökar. Även om man har fått koll på liksom vissa punkter som man kanske inte hade. Ja, men bara att vi har webbshoppar idag. Då har man ju fått liksom digitaliserat och fått koll på kunder på ett helt annat sätt än vad man hade för 20 år sedan.
Mm.
Så det finns ju en, till viss del så finns det en Man jobbar liksom både mot och
för. Ja, det blir ju liksom en kapplöpning.
Ja. Mm.
Men det känns, det är liksom, snöbollen rullar fortare än vad du hinner.
Ja, ja precis. Och den data distortion som hanteras är ju i de operativa delarna. Mm. Får man väl säga. Det är där man kanske liksom ser till så att det blir lite bättre representerar verkligheten.
Ja, men jag har saknat en term för det här. Så jag försöker ju faktiskt definiera det här begreppet här. Så man kan prata om att det här, om man har problem i ett sammanhang så kan man prata om att det här är en distortion.
Ja, jag har ju en fråga till här, men jag tror att du inte kommer kunna svara på den heller.
Ja.
Hur får man ordning på liksom värdet och kostnader rörande data distortion? Men det här får väl, om vi inte ens ska gå in på hur man mäter det så kanske vi ska spara den här frågan till.
Ja, precis. Det kanske blir återkommande diskussion om det här.
Ja, det tycker jag.
Så jag vill bara börja med att sätta termen så här. Förstå vad det är. Alltså, bara börja med att beskriva verkligheten. Vad är det som händer?
Mm.
Sen kan vi börja fundera på hur vi ska mitigera det.
Ja, nej, men det ser vi fram emot. Kul. Jag tyckte det var roligt där. Lars, vi kanske får bjuda hit honom igen och se om han vill komma.
Han har ju massa åsikter om det
här. Det skulle vara kul.
Tror ni han lyssnar?
Vet inte.
Vi du är välkommen hit
om du lyssnar. Om du lyssnar, Lars. Hör av dig.
Är vi klara för idag då?
Ja. Det tycker jag.
Ja.
Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Vi ses nästa vecka.
Jajamän.
Hej då.
Hej då.
Vakna klockan 5. Det är mörkt nu igen. Som om idag är en repris av igår. Släppa mig ändå upp. Känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd. Ja, den tanken blev glömd. Jag skulle köpt mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo, det vet kära ni. Att en kopp kaffe gör ju tillvaron mindre svår. Balja eller småkopp spelar alls ingen.